Du lyssnar på Systrarna Britton, en podd med mig Asabia, lilla syster och barnmorska.
Och med mig och Poa, stora syster och doula.
Det här är en podd om graviditet, födsel och föräldraskap och allt det stora och det lilla som kan rymmas i det.
Vi blandar fakta med personliga upplevelser och hoppas kunna bidra med ökad kunskap, men kanske mest av allt ökad trygghet för dig som lyssnar.
Ja, precis. Att du som lyssnar känner dig lite tryggare i att fatta egna beslut utifrån dina unika förutsättningar.
Och förhoppningsvis blir det några skratt på vägen.
Stort tack att du lyssnar. Nu kör vi veckans avsnitt.
Hallå och välkomna till systrarna Britton.
Välkomna. Hur mår du, Opo?
Jag mår bra. Nu är svidiga händer efter att jag klappat så mycket. Jag har också alltså jag har så mycket träningsverk. Jag tror att jag gjorde så lite träning och min kropp var bara helt crippled. Jag kunde nästan inte komma ner för trappan igår.
Oh, alltså jag kan få träningsverk av att alltså typ när jag leker i klätterställning och så där med barnen, jag var helt förstörd efter. Eller när vi lekte lite i såna här utomhusgym, jag gjorde ju typ tre, alltså inte tre reps, eller vad kallas det? Alltså jag flyttade armarna tre gånger i en sån här maskin. Jag hade träningsverk.
Det är konstigt, för man är ändå, alltså ändå man tycker hur mycket kan kroppen ha glömt, men mina ben var bara, alltså helt förstörd, du vet, när man vaknar och jag ska vända på Freddy. Och bara,
Vad sa du att du hade gjort? Du hade tränat? Alltså,
jag gjorde 100 skott och sen sprang jag 2,3 kilometer. Alltså det var visserligen en kilometer bara rakt upp. Men ändå, det är inte så långt. Men,
Det är jobbigt att springa upp för.
Jobbigt att springa upp för. Och även liksom, jag gjorde ändå ordentliga skott. Så redan då kände jag bara, aha, det här tar. Jag hade ingen aning om hur det skulle kännas. Men imorgon på din, inte inrådan, men som du pratade om när vi pratade sist. Att jag ska ta med mig Irie och springa.
Och gå ut och springa. Ja, men så kul. Jag har sagt att jag ska göra det med Lalo också. Han säger att han vill, efter att jag sprang, vad heter det där loppet? Tjejmilen. Så vill han också springa ett lopp. Han är lite lat. Men...
Ja, det ska bli kul att se hur länge han kommer tycka att det är roligt.
Mm, och vi börjar väldigt smått och så får han ju gå ibland och så. Men jag måste också göra det. Jag tror han kan tycka att det är kul. Det är lite antiklimax för honom att han aldrig fick se mig springa in i mål där. Men han har sett på bild och tycker det är kul. Nej, och så skulle bajsa precis när de skulle gå. Så tog det väldigt lång tid. Men vi har ju pratat lite. Du trivs i Portugal.
Jag trivs, det gör jag. Och idag har jag börjat ta upp mina kläder och lägga in i garderoben. Ska jag lägga undan min väska. Och det känns också som att man är settling down sakta men säkert.
Du är i Ericeira.
Ja, det är the surf capital of Europe, har jag lärt mig.
Har du surfat den?
Nej, jag tittar på surfarna varje dag och känner dread. Jag har lovat att jag ska göra det när Seven, min bonusson, kommer. Men jag är jätterädd om jag ska vara ärlig. De ramlar så jävla mycket och så bara, de är ofta också jävla långt ut i vattnet. Men jag förstår ju som att...
Det kanske inte behöver vara.
Nej, och jag har bestämt att vi går någon kurs om vi får plats. Och då i början är man väldigt nära strandkanten. Och jag såg några som gjorde det igår. Och då såg det ju roligt ut. Då liksom surfar de ju så här baby waves. Skulle ju vara roligt om man klarade av att stå.
Ja, det kommer vara jättekul. Folk som surfar tycker ju att det är superkul.
Det är också kallt så in i helvete, vattnet.
Mm-hmm.
Faktiskt.
Ska du ha en wetsuit då, eller?
Ja, man måste ha wetsuit. Ja, det ska bli spännande i alla fall. Jag tror inte att det här kommer bli mitt, att det här är mitt kall. Jag tror att jag kommer ganska dålig. Men det ska bli roligt att prova i alla fall, även fast jag är rädd. Jag är redo.
Ja, vad är det för inställning? Ja, okej, men du tror att du kommer vara dålig.
Ja, men det känns okej. Jag tror att jag kommer tycka att det är kul liksom för en dag ändå. Jag tror inte jag kommer bli surfer.
Det här påminner mig när jag och Amat var på Mauritius och vi skulle åka vattenskidor. Amat är väldigt tävlingsinriktad. Ja. Jag vet inte om du vet det. Eller alltså han är väldigt så här.
Jag vet att han älskar smack talk.
Ja, vad heter talk smack? Och jag hatar det. Jag kan aldrig köra någonting med honom för jag tycker det är vidrigt. Men det var kul när han gjorde någonting som han var så otroligt dålig på. Och jag var så bra. För han, alltså apropå att så här, det här är inte din grej. Alltså nej. Vattenskidor. Och den här killen som skulle lära oss, han bara dog av garv. Älskade inte han direkt.
Ja, det hade jag verkligen velat vara med på.
Ja, det var ren skadeglädje. Du sa en grej till mig när vi snackade sist, inte på podden men privat, att det var en nice grej där i Portugal, hur de är med barn. Att nej, men de är så barnvänliga och så mamma-föräldravänliga.
Alltså, det är som att, kanske jag märkte ännu mer i Lissabon, här har jag kanske inte pratat med så många, men folk var, alltså jag hade flera exempel. Det var ju någon, vi tog ju tåget och då är det liksom en kvinna på andra sidan vagnen som håller på och viftar, och så typ tittar jag lite på henne och alla platser är ju upptagna, men då är hon bara så här, pekar som att så här, vill du ha min plats eller ska jag ordna en plats? Och jag bara, ah nej, det är okej. Jag tyckte det var så gulligt att liksom kolla upp. Att så här, oj, där är det någon som står med ett barn. Det måste vi ordna. Och vi åkte ju också någon gång, vi åkte fel. Och så tåget vi skulle ta, det var knökfullt. Jag var helt säker på att vi inte skulle gå på. Och så är det sista killen som ska in. Han är bara så här, nej men liksom vinkar in mig och Ivy. Och då har vi vagnen dessutom. Och han bara får alla att flytta på sig. Alla är så hjälpsamma. Alltså det är så fullt. Men alla liksom wow. Bara crammar ihop.
Det där känns
ihop.
Inte så.
Men det hade absolut inte aldrig hänt.
Känns inte som Stockholm direkt. Jag vet inte hur det är i andra städer. Men jag sa ju det också. Att jag tycker att när jag var gravid. Att jag fick ganska. Alltså det var ändå ofta folk som erbjöd sin plats. Tycker jag. Då åkte jag ofta bussen och så här till jobbet. Men inte alltid, men jo, men på bussen tycker jag det. Men det här med alltså barnvagnen när man har bebis, det tycker jag ingen
absolut
som har.
Absolut ingen. Jag har varit med om till och med tvärtom, en som vägrade flytta på sig. Hon hade sina väskor. Mm. Bara, var ska jag stå då? Och du höll på sig, jag bara, du är sjuk i huvudet. Det står inte det står inte väskplatser här.
Nej, och jag brottas med det varje gång jag ska åka hissen här uppe när där jag bor. Då åker man hissen från tunnelbanan upp till min gata. Och det är alltid helt kapabla unga människor som står i kön och tar upp hela hissen. Och så är det liksom massa vi med barnvagnar som måste ta hissen.
Det är så konstigt.
Då brukar jag, om jag inte har barnvagn, och jag kan också absolut vara lat liksom, och vilja ta hissen, men då om det kommer en barnvagn, då säger jag ju högt alltså, så här, jag är bara lat, det är bara att komma in och så här, också säga det framför de andra så att de fattar att det är klart ni ska ge platsen.
Men självklart.
Om du har ont i benet eller något, okej, vänta på nästa hiss. Really men rude. Men det är väldigt jätterud. Kul att höra att det är annorlunda.
Helt annorlunda.
Across the pond.
Exakt här på kontinenten. Och folk kommer ju fram och är bara så här, åh vilka gulliga barn du har. Och liksom, det finns ju inte många gamlingar som går förbi Freddy. Alltså alla är bara så här, åh jag går ju så snackar.
Men det är de ändå här också, eller hur? Alltså lite, eller? Nej.
Ja, men jag går ju förbi jättemycket gamlingar som absolut inte bryr sig. Alltså här är ju nej, är alla, om de är nära, då är ju alla liksom tittar till och så här. Ja, men de tycker det är så gulligt. Det är väldigt sött och folk är så hjälpsamma. Jag måste berätta den bästa som absolut aldrig skulle hända, och det är att jag stod i kön i mataffären och hon som stod längst fram vände sig om, såg mig. Eller hon stod näst längst fram och hon bara och sa till den som var längst fram bara, nej, 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 liksom, nu måste vi flytta på oss. Och fick jag gå längst fram i kön för att betala mina matvaror.
Wow.
Och alla tyckte,
wow. Det bara, är en sak som aldrig hade hänt.
Hon kom, hjälpte mig, alltså hon tog vagnen fram, så satt jag på.
Och ingen varorna. Blev irriterad? Alltså de som var
nej,
fram?
Nej, folk blev inte irriterade. Folk var så här, ah, okej, okay, ja visst.
Gud vad
okej,
okay, och det är kvinnor mest? Nej, du sa att det var en man också.
Kvinnor och män.
Ja. Gud vad härligt, vad glad jag blir.
Så fint.
Mopo, vill du säga något mer? Annars vill jag köra igång.
Ja, men nu kör vi igång. Ja. Nu kör vi igång. Hur mår du, vill jag fråga?
Det är, det är bra. Vi kan prata om det en annan dag. Nej, men det är bra tycker jag. Vi heter det... ska vi säga någon plugin? Nej.
Jo, vår hypnokurs. Hypnokurs.se. En jättefin webbaserad förlossningsförberedande kurs. Men också för postpartum. Och för amning. Stödperson och för amning. Det är så fint. Det är många, vi ska ju prata om förlossningshistorier idag. Och det är många som skriver om kursen och det är väldigt gulligt. Hur de har blivit hjälpta.
Bra, och vi har vi har en bok som heter Föda, en handbok i fysiska och mentala förberedelser. Finns där böcker finns, är också väldigt fin. Bra.
Det var det.
Det var det. For now. Den här veckan så ska vi prata positiva förlossningsberättelser. För det var, när vi har frågat om ämnen som vi ska prata om, då är det fler som vill att vi ska... göra ett till avsnitt, för vi har ett tidigare avsnitt om där vi har läst upp lyssnarnas förlossningsberättelser som de har upplevt som positiva, och det var uppskattat. Det är svårare än vad man kan tro tydligen att hitta lite positiva berättelser, och anledningen till att vi tar upp just positiva, det är för att jag vill att det ska dels visa på en stor variation, att en positiv födelse kan vara så himla många olika saker. Mm. Och att det ska vara stärkande och peppande och uppmuntrande för de som lyssnar. Sen så skulle jag ju vilja någon gång, för det var någon som skrev till mig och undrade om vi också, att hon tyckte att det var bra att vi gjorde det. Hon undrade om vi också kunde ta upp någon gång en födelse som har varit, alltså kanske inte läsa upp berättelser om traumatiska födelser, men hur man ska tänka när det inte blev som man ville och hur man kan ta sig igenom det. Och jag vill gärna göra ett sånt avsnitt efter att jag har gått den här kursen som jag ska påbörja om en vecka, som är Birth Trauma Resolution Course. Ja. Då kanske jag har lite mer kött på benen också. Hur kan man tänka och göra?
Jättekul. Men,
så det kommer nog. Men idag blir alltså era positiva förlossningsberättelser.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ska jag börja då? Eller?
Jag la in en som var, som du kanske inte har läst, som jag fick på mejlen. Så jag la till en. Jag vet inte, du kan läsa den eller så kan jag läsa den.
Nej, men
jag
har inte läst den in.
Jag vill bara säga också att vi fick in kanske 200 berättelser. Så det är ju, om man har skickat in och inte får en uppläst, det är bara för att det är så himla många helt enkelt. Och, men vi sparar allting och tänker att det kommer fler sådana här avsnitt. Eller hur?
Precis, ja, absolut. Och det var man kul kan aldrig läsa för mycket positiva upplevelser, tycker jag inte.
Nej, men som man inte känner sig bortsållad så, utan det är bara att det var väldigt många som hade.
Men också att alla kommer inte bli upplästa. Så är det ju. Man skickar
så är
in.
Det också, men vi uppskattar att ni skickar in. Nu ska jag försöka läsa bra här. Det som var lite speciellt med den här var att det här är ett brev som den här mamman som födde 1997 skrev till sin dotter på hennes födelsedag. Om när dottern föddes. Så det är skrivet till dottern då.
Fy fan vad fint. Okej.
Okay, det är väldigt fint. Det hade jag velat ha. Okej. Okay. Stockholm. Oktober 1997. Det var en vacker oktober. Precis som nu. Hög klar luft. Svalt och soligt. Jag väntade mitt första barn. Och njöt av varje dag av graviditetens sista månad. Vårt beräknade datum var den 17 oktober och jag var inställd på att det skulle dröja ytterligare ett par veckor. Jag kände mig lätt och stark i kroppen. Jag hade ingen brådska. Den 9 oktober arbetade jag fortfarande heltid i min sömnateljé utan planer på att trappa ner. På eftermiddagen kom den första molande värken. En helt ny känsla. En lite vag, långsamt stegrande och liksom sugande smärta. Jag hade haft förvärken en tid, men det här var något annat. Jag förstod att det var dags att börja avrunda mina pågående projekt i ateljén. Och meddela mina uppdragsgivare att jag skulle ta en paus för att föda. Min man kom hem från jobbet några timmar senare och jag berättade om värkarnas nya karaktär. Vi kände oss väl förberedda, lugna och trygga. Vår barnmorska på Mamma Mia hade lärt oss att lita på vår egna förmåga. Hon hade hjälpt oss att skapa ett lugn och en tillit inför vårt födande. Vi bodde nära Karolinska sjukhuset och jag sa till min man att jag ville stanna hemma så länge som möjligt. Jag hoppades kunna göra mycket av värkarbetet hemma. Till min hjälp hade jag en tensapparat, min andning och yogaövningar. Värkarna tilltog under kvällen och natten. Jag bad min man att försöka sova så mycket som möjligt inför förlossningen så att han skulle vara utvilad och stark. Själv kunde jag såklart inte sova en blund, men det gjorde mig ingenting. Jag vandrade stilla runt i vår lägenhet den natten och sjönk ner på golvet under varje värk. På morgonen ringde vi min mamma som bodde 50 mil bort. Det var hennes första barnbarn som var på väg och vi visste att hon ville resa till oss när det var dags. Vi packade en väska, ringde taxi och åkte in. Min lilla syster hade precis börjat på läkarlinjen på KI och jag ringde henne från vårt förlossningsrum. Kom, vi föder barn. Värkarna blev snabbt allt kraftigare. Jag fick lustgas som hjälpte lite grann och vi profylaxandades tillsammans däremellan. Men till slut pallade jag inte mer svärta utan bad om en epidural. Det var en underbar känsla när smärtlindringen spred sig i min kropp. Jag slappnade av, jag fick vila och återhämta mig lite. Det jag minns allra mest av timmarna som följde var att vi lyssnade på Bob Marley och spelade kort i min säng. Min syster, min man och jag. Verkarbetet kom igång igen och vi fick avbryta spelet för varje verk som kom. Det var varmt och tryggt i vårt rum. Smärtan tilltog rejält, men jag var inte rädd. När den första krystverken kom insåg jag direkt att jag inte riktigt hade förstått vad det innebar. Att det var en helt annan slags verk som inte gick att likna vid någonting jag tidigare varit med om. Jag hade lärt mig att jag fick skrika, att jag kunde hämta kraft i rösten och låta den samverka med vågorna som slet i min kropp. Det kändes ovant och lite konstigt till en början. Jag kände inte igen min egen röst. Den var mörk och dov och vibrerade med verkarna. Jag styrde inte riktigt över kroppen själv längre och här upplevde jag mitt första stresspåslag. Allt kändes rörigt och okontrollerat. Jag blev rädd och undrade varför det var så många människor i vårt rum. Barnmorskan vid vår sida var lyhörd och lugn. Hon bad de andra som inte behövdes i rummet att lämna rummet. Hon hämtade våtvarma handdukar och berättade för mig hur hon skulle använda dem för att hjälpa mig att slappna av under den sista fasen. Hon lärde mig hur jag skulle använda krystverkarna för att föda fram mitt barn. Hon pressade mjukt emot med de varma handdukarna. Jag minns inte så mycket detaljer här, men jag glömmer aldrig känslan av vårt samarbete. Jag var inte längre rädd. Tyra föddes i en sista vrålande verk. Det var en obeskrivligt fin och stark känsla. Hon gled ur mig i en lätthet jag inte trodde var möjlig. Och lugnet sänkte sig i vårt rum. Barnmorskan la henne på mitt bröst och det var som att smärtan aldrig funnits. Älskade barn, den 10 oktober fyller du 25 år. Du är det bästa som någonsin har hänt mig. Din mamma, Andrea.
Jag började gråta. Det var jättefint. Åh, underbart skrivet.
Det var verkligen underbart skrivet. Jag blev också alldeles rörd för att tänka att man ska ha vuxna barn som är 25. Och...
Fy fan.
Är det bästa som har hänt.
Så fint.
Jag älskade det han skrev också. Att, som jag har tänkt mycket på och skrivit om häromdagen också. Det här med rösten. För att jag upplever att det är ganska ofta. Jag tycker att folk har missuppfattat. Dels oss kanske och andra. Och att man det här med att andas ut barnet. Och att det finns ett... det här att ett mål som att man ska vara tyst hela tiden när man föder, och det är inte alls det som i alla fall inte jag förespråkar. Alltså det är ju väl jättebra att kunna låta om man behöver låta.
Verkligen.
Och att man måste få också vråla om man vill vråla. Det är också så många som skriver att de har velat liksom, de har känt kraft i skriket och vrålet men har blivit ombedda att vara tysta, antingen för att de skrämmer någon i andra rummet eller för att man säger liksom att, ja men dels också att det stör typ arbetsmiljön eller att man ska rikta kraften inåt, och det finns väl någon tanke med det, men just det här mörka, dova skriket eller vrålet eller hummandet, det kan ju bara vara kraftfullt och smärtlindrande och avslappnande. Hemskt att bli tillsagd och vara tyst i det skedet.
Jag tycker framförallt att bara så här, du skrämmer andra i ett annat rum. Snälla, nu måste jag få fokusera på mig själv. Alltså, nu kommer mitt barn ut. Det är helt absurt. Alltså, då tycker jag att om det är det man är rädd för, då får man ju ljuga. Alltså, säg något annat. Börja inte prata om andra människor och att man inte ska störa dem.
Och det... som kvinna, jag tror många kvinnor har det där i sig också, att man vill vara... andra till lag så inte var jobbig liksom. Så det där kan nog fucka med en ganska mycket.
Ja, och jag vet ju liksom ganska många gånger när man har varit med att, alltså att man kan säga just det här att man ska inte andas, just liksom håll andan och tryck.
Alltså det när man får krysta forcerat, precis.
Nej, men inte bara forcerat, alltså när folk bara krystar för sig själva och då så säger de ändå till, alltså man tycker att det verkar som att det går bra och liksom från start att man säger du måste hålla andan och liksom pressa. Man kan liksom många får inte ens en chans att se hur det skulle vara att bara andas eller att liksom andas då genom att vråla.
Alltså följa sin kropp helt enkelt, precis. Det kroppen säger. Men det där är, vi har ju pratat i ett annat avsnitt om det, så ni kan lyssna på, jag tror att krysta på sitt eget sätt tror jag den heter. Där pratar vi just om det, för det, om det är så att man känner av egna krystverkar och det inte är bråttom, då finns det ju inget skäl till att man måste göra på det här sättet som är att hålla andan och trycka allt du kan. Alltså då bör man ju kunna göra på sitt eget sätt. Men i alla fall, lyssna på det avsnittet. Det var fint i alla fall att hon kände att jag fick liksom vråla. Hon hade sin lyhörda barnmorska som kunde be folk liksom gå ut härifrån om inte ni har ett syfte. Älskar det. Jag förstår att det är stressande när man bara...
Men också så här, jättekonstigt när folk bara står där och hänger. Alltså bara, get out of here. Sluta stå och titta på mig. Vilka var de här människorna?
Men det kan säkert vara så här, någon student, någon annan barnmorska eller vad det nu kan.
Sticka ifrån. Nej, men det är jättebra att hon sa till. Jag kan inte tänka mig något mer störigt om man uppmärksammar det. Att så här, oj, det är massa människor här som iakttar mig. Alltså det är ju inte känslan man vill ha när man har född barn tror jag överhuvudtaget. Eller man, men många. Ja, men vackert. Ja. Jag blir inspirerad. Fint. Jag ska också skriva ett brev. Se om jag kan knoppa ihop ett brev redan nu.
Jag tänkte också det. Jag vill också göra det. Jag har en tradition att de får också höra om deras födelsedag på deras födelsedag, har jag tänkt. De hör om sin födelsedag hela tiden, men att man berättar liksom ingående, det tycker jag är härligt. Okej, varsågod på. Nu slår jag mig, sätter jag mig ner här. Eller jag sitter redan med. Luta mig tillbaka.
Luta dig tillbaka. Okej, jag ska också försöka läsa så gott jag kan. Hej Asabia och Pokwa. Vill skicka ett mega tack till er podd och hypnokurs jag lyssnat på genom min graviditet inför min första födsel. Tack vare er blev det en otrolig upplevelse då ni möjliggjorde för mig att göra medvetna och informerade val för min förlossning som passar mig och min kropp. Från typ vecka 20 började jag och min sambo lyssna på er hypnokurs på kvällarna. Så mysigt att somna till avslappningsövningarna. Väldigt värdefullt att förbereda oss tillsammans. Det gjorde min kille till den bästa stödpersonen som kunde hjälpa mig hitta andningen och fokus hela tiden när det väl var dags. Viktigaste lärdomen var verkligen att förberedelse är allt, men att planera sin förlossning är omöjligt. Jag hade sett framför mig en förlossning i bad och hade preppat inför det, men istället började min förlossning med vattenavgång utan värkar. Jag bokades in för igångsättning på sjukhuset och kände nej. Ville så gärna att kroppen skulle få göra detta själv utan interventioner. På torsdag kväll, 2 dygn senare, kom äntligen värkarna igång innan igångsättningen. Men trots det började de planera för ballongkateter och värkstimulerande dropp. Min intuition sa att jag skulle klara det utan det. men gick med på att ta 2 tabletter Augusta, men inte mer. På en gång blev värkarna intensivare och helt plötsligt gick det jättesnabbt. Öppnade mig från 5 till 10 cm på 3 timmar. Och bara en timme efter det var han ute redan på fredag eftermiddag. Barnmorskarnas plan med fler piller, ballongkateter och värkstimulerande dropp behövdes inte. Utan min kropp gjorde det här helt själv. Tillsammans med andning, affirmationer och visualisering samarbetade jag, min partner och bebisen. Jag följde kroppen, använde uppåtandningen, affirmationer och visualisering. Vågor visualiserade hon. Under öppningsfasen och började automatiskt ändra till nedåtandning, frustande. Konstant floppy face, floppy fanny som mantra i krystvärkarna. Hade handen mellan benen så mycket som möjligt och fick känna hans huvud komma ut steg för steg för att till slut ta emot honom själv. Trots att allt gick så fort kände jag mig så medveten och närvarande. Jag hade kontroll samtidigt som jag bara följde med. Det blev inget bad, men det blev något helt speciellt och otroligt ändå. Den första chocken var däremot att det var en liten kille som kom ut eftersom ultraljudet hade sagt flicka. Svettigt ansikte-emoji.
Är det svettigt? Ja, är det eller så här, du torkar då? Med en droppe, leende med en droppe i pannan.
Wow, okay.
Men jättefint. Var det här hennes första barn?
Ja,
skrev det. Åh, härligt.
Så härligt.
Underbart. Vi har många faktiskt positiva igångsättningshistorier.
Och det tror jag är så viktigt.
Det tror jag också. Och det är många som har skrivit det. Och det kanske just också för man känner den där att man inte hör så mycket om det utan att det är mycket skräckhistorier.
Exakt, och att det tar jättelång tid och att det liksom måste vara liksom interventionskavalkad. Kavalkad? Jag kan inte prata. Men det kan ju se ut på så olika sätt. Och också så fint, tycker jag, varje gång någon liksom känner in sin intuition och liksom litar på den och kommer ihåg att så här, jag vet att jag visste att det skulle gå. Och att man litar på det.
Mm, det är väldigt stärkande att känna att men den är ju accurate. Jag älskar också att hon hade händerna emellan benen nästan hela tiden. Love it. Love it, love it, love it. Så det betyder att hon liksom, hon vågade ta plats där i rummet och göra sin grej.
Jättebra.
Det gör mig glad. Ska vi köra på?
Ja.
Den här inte jag läst innan, men jag kör på. Den är säkert härlig. Jag ville verkligen föda via kejsarsnitt. Jag var gravid med tvillingen och hade en grad 3-brist med några bestående men kvar. Dock blev jag nekad kejsarsnitt i vecka 36. Jag var livrädd. Jag ville verkligen inte föda vaginalt. Hatade att jag inte kunde bestämma. Högst upp på förlossningskontraktet stod det var generösa med bedövning. Jag blev igångsatt vid 13-tiden. Jag och min sambo var på sjukhuset och kunde ta det lugnt och mysa hela dagen och kvällen. Vilket vi nästan aldrig hade tid med annars. På natten kommer fler och fler värkar. Det är igång. Paniken. Jag vill inte. Jag tänker att jag bara ska följa med nu. Min kropp kan det här. På morgonen ber jag om epidural, men är inte tillräckligt långt i förloppet. Vid 9 spräcker de hinnan och tillkallar läkare för att ge bedövningen. Jag hann aldrig få sprutan. Jag känner helt plötsligt att det börjar trycka neråt. Istället för panikkänslor blir jag plötsligt väldigt lugn. Jag andas. Jag bara följer med kroppen. Det är ont, men ändå inte. 09.50 kommer tvilling 1 ut. Han är så fin. Han ligger på mitt bröst. Vi får en lugn stund i salen. Bebisens skrik har tystnat. Allt känns tyst. Tiden står still. Det börjar komma fler verkar. 09.50 står det igen här, men det står fel. 09.50 är tvilling 2 ute. Han är helt perfekt och jag är starkast och lyckligast i världen. Även om inget blev som jag hade önskat från början är det den bästa och häftigaste upplevelsen jag någonsin varit med om. Än idag blir jag stärkt av att tänka på den födseln.
Så fint. Alltså så jättefint. Tråkigt. Såklart jättetråkigt att man inte kan få bestämma själv hur man vill föda.
Ja, men det är,
sjukt, det är faktiskt väldigt sjukt.
Också med det där, alltså, jag blev faktiskt väldigt förvånad. Att det är tvillingar och att man har en tidigare stor förlossningsskada. Ah, ja, whatever. Nu, det är synd. Jag tycker verkligen man ska få bestämma själv. Men vad underbart att även fast det inte blev som man tänkt.
Jag tycker
det är jävligt bra ändå.
Exakt. Det är väl liksom ett återkommande tema. Men också det här att både fysiskt men också emotionellt. Att det är okej att man vid ett tillfälle känner bara fan, det här vill, jag vill inte göra det här. Det betyder inte att man sen kommer vara liksom förskräckt hela förlossningen. Mm. Utan att den känslan kan komma och att man kan vara beredd på att det kan komma och att man pratar om det med sina stödpersoner och vad man kan behöva för att komma tillbaka till liksom en bra plats så att det inte blir värre och värre. Nu hade hon ju det inom sig själv och det har man ju ganska ofta att man får freaka ut lite och sen går det över så går man vidare liksom. Men att precis som i smärtan att bara för att det gör ont nu så behöver det ju inte betyda att det gör ondare och ondare och ondare och liksom, även emotionellt behöver man ju inte bli mer och mer orolig utan att liksom inget sådär är riktigt bestående när det kommer till födsel utan man det ebbs and flows.
Det är fascinerande också att hon inte bara inte är kejsarsnitt men inte heller någon bedövning. Och det är lite risky business att hålla på att ta hål på hinnorna sådär. Och sen ska man ta epiduralen. Ja. Men här, det var fint att det gick så bra. Jag är så imponerad av alla som födde tvillingar. Så tänk, man har fött ett barn så bara, nu kommer det mer verkar.
Helt otänkbart. Alltså hur det skulle. Jag tänker mig att det kommer vara som en jättestor placenta. Att man är redan så öppen. Att det är bara så här, att nummer två kommer precis. Inte kännas som nummer ett i alla fall.
Nej, men jag kan precis så tänker jag också.
Men det är säkert inte en placenta. Alltså det är säkert
nej, det är inte mjukt som en placenta. Och så är man väl också, då är man förhoppningsvis kvar i den här zonen. Exakt. Och har sitt barn där och liksom fortsätter vara alert och motiverad. Det är väldigt coolt.
Och det är helt otroligt faktiskt. Det allting med tvillingar är mindblowing, to be honest. Trillingar också för den delen.
Verkligen. Ska vi köra? Mm. För övrigt, vi sa ingenting om det förra som du läste, att det var en pojke istället för en flicka. Alltså, de får inte göra så med mig i alla fall.
Nästa om de har gång. Sagt att det är en tjej och sen så blir det en pojke.
Alltså, jag vill helst inte, då vill jag hellre inte veta. Jag vill inte känna mig lurad. Jag tror att jag skulle... Jag vet inte hur jag skulle...
Jag skulle
komma över det, men...
Jag tänker att, alltså också att när man säger tjej, för då tänker man så här, då har han verkligen inte sett något.
Han gjorde en tuck. Han tuckade den.
And they're steady and drag. Okej, okay, då tar jag nästa. Jag har inte läst den heller, men det här verkar kul.
Ja, vilken du vill. Alltså jag har inte, de är inte, det är många som, vi har stjärnmärkt jättemånga.
Ja, men jag tar den här som kommer. Bakade tårta med vattenavgång och stora syster fick en lilla syster i födelsedagspresent. 28/2/2022. Tidigt på morgonen till min förstföddes 3-årsdag så sitter jag och kissar. En hinna brister och lite av vattnet går. Jag går och lägger mig igen för att sova några timmar till. Alarmet ringer och jag smyger ner till köket för att montera ihop tårtan jag förberett dagen innan. Jag känner hur det rinner till ibland när jag tar några kliv. Tårtan är färdig. Jag och min sambo går upp med ballonger och tårta för att väcka födelsedagsbarnet. Vi firar lite och sen ringer jag till BB Stockholm. De tycker att jag ska komma in på en koll. Vi åker in några timmar senare. Väl på plats tar de en kurva och kollar bindan. De vill ha kvar oss på observation på grund av mekoniumfärgat fostervatten. Vi skrivs in 14:00 på dagen. Vi får ett observationsrum som vi delar med en annan kvinna. I rummet finns en säng, en tv och en stol. Timmarna går och jag har noll sammandragningar som jag känner. Barnmorskan säger att läkaren vill sätta igång mig så fort platsläget tillåter. Men både jag och BM vill att det ska helst gå igång av sig själv. På kvällen börjar vi bli trötta på våra 6 kvadratmeter. Så vi tar några varv i korridoren. Man märker att det är mycket att göra på förlossningen. Klockan blir nu 8 på kvällen och vi tränger ihop oss i den lilla sängen och kollar på tv tillsammans. Runt 20:30 får jag en rejäl sammandragning och jag känner även ett knäpp och otroligt mycket mer vatten kommer nu. Jag får direkta verkar som är 2 minuter emellan. De är bra kraftiga. Jag känner med hela min kropp hur min livmoder börjar jobba och det känns fantastiskt. Vi ringer på klockan. Jag andas och gör allt för att vara så avslappnad som möjligt. BM vill ta en CTG-kurva och göra en vaginal undersökning. När jag ligger med CTG så känner jag så otroligt starkt att jag inte kan vara på rygg. Det går inte, säger jag och ställer mig på sidan av sängen som också är så för kort för att kunna hänga sig över när man vill ta verken. Vänta. Jag ställer mig på sidan av sängen. Okej, det går inte säga och ställer mig på sidan av sängen som också är så för kort för att kunna hänga sig över när man vill ta verken. BM säger att jag bara är öppen 4 centimeter. Men att jag snart ska på ett förlossningsrum. De ska bara städa färdigt. Jag fattade ingenting. Jag har fött barn förut och 4 centimeter-fasen minns jag inte alls är intensiv. Men inte visste jag att mitt barn skulle vara fött en timme senare. Det hinner gå cirka 15 minuter innan vi ringer in dem igen. Börjar bli väldigt intensivt nu. Jag vill ha ett rum, jag vill bada. De erbjuder sterila kvaddlar och lustgas. Det är allt de kan erbjuda just nu. Tackar ni till bägge. Jag har verkar som avlöses av varandra. Jag börjar tvivla på hur jag ska orka. Jag hittar ingen bra position att ta verkarna i. Jag fokuserar på att släppa axlarna och att vara tung. Mina affirmationer har jag min egen röst säga i huvudet. Min sambo andas med mig. Sen kommer ett ljud som jag själv blir förvånad över komma från min mun. Men jag låter det ske. Jag känner något helt annat nu. Ringer på klockan igen. Rummet är klart och flera personer kommer och hämtar oss. Jag har såna krystvärkar och får stanna flera gånger i korridoren för att ta dem. Några håller mig men jag minns inte vilka de var. Jag minns att jag skojade med en av dem att det inte går undan precis att ta sig fram. Väl framme vid rummet möts vi av ett nedsläckt rum med ett litet ljus placerat på bordet. En av de yngre tjejerna i teamet går fram till mig utan att säga något och ger mig en höftpress. Det var magiskt skönt. Sen efter den verken slänger jag av mig mina kläder, hoppar upp i sängen, ställer mig knästående medan BM klipper upp mina trosor och kollar hur nära livet hon befinner sig. Hon föreslår att jag lägger mig på sidan. Jag har egna kraftiga krystvärkar och under verkpaus så är jag så avslappnad och hög på oxytocin att jag nästan somnar. Det är en lugn och trygg stämning i rummet. Jag är så i mig själv men ändå så hör jag de där kvinnliga rösterna viska till mig. Du är stark. Du gör ett otroligt jobb. Vilken kraft du har. Jag kände att alla i rummet litade på mig. Och jag litade på min förmåga att föda mitt barn. Lilla syster föddes 21:41 på sin systers födelsedag. Och jag blev alldeles förälskad en tredje gång. Och världen blev ännu en gång lite rikare på kvinnokraft. Ah, vad vackert.
Det var ännu en gång så det här med centimeter och grejer. Det inte, säger inte något om vad som komma skall. Säger någonting om just nu eventuellt. Hur mycket flugor är det?
Nej men alltså jag blir galen. Nu är det en som bara håller på och gidrar med mig.
Mm. Ja men härligt att hon fick också. Bara göra sin grej. Och det här också var ett tidigt exempel. Att det kan vara så himla intensivt och smärtsamt och jobbigt. Men också så fantastiskt och kraftfullt och stärkande. Att det kan vara så mycket på samma gång.
Och att det är även liksom att den här intensiteten. Även om den tar mycket energi. Att den ger lika mycket energi.
Mm.
Och jag verkligen det som kanske resonerade med mig mest i det här. Det var det här med att känna att alla i rummet. Lita på mig. Alla vet att jag och min kropp kan göra det här och min bebis. Och att det är ju något som är så otroligt stärkande med det, kände jag själv när jag födde mitt andra barn. Den känslan hade jag inte i rummet när jag födde mitt första. Och det var så viktigt för mig liksom, att jag vill ha folk som litar på att jag kan det. Litar på mig lika mycket som jag litar på mig. Det ger ju förtroende för mig själv.
Det är stärkande verkligen. Mm. Verkligen. Här är en som jag vet inte om varför jag har lagt till den. Jag måste bara läsa, för den börjar så här: min förlossning blev en mardröm. Så kanske jag egentligen inte kvalar in i kommande avsnitt. Jag måste bara se.
Det var också att det blev ju, hon hade en bra känsla sen i slutet.
Okej, ska jag läsa? Jag kan läsa, se om den kommer eller inte. Hej, min förlossning blev en mardröm, så kanske egentligen inte kvalar in i kommande avsnitt. Men tack vare er kurs så lyckades jag ändå ta mig igenom helvetet genom att lägga allt fokus på att visualisera. Det ska inte vara hemskt.
Nej, det är inte kul. Det är inte kul alls. Men det kan man väl läsa. Alltså, för vi ser det ett helvete. Jag tycker att det måste också
vara okej. Jag menar det. Ja. Jag skrattar bara av sympati. Typ. Jag vet inte vad jag skrattar. Tack vare er kurs så lyckades jag ändå ta mig igenom helvetet genom att lägga allt fokus på att visualisera mitt barn i mina armar. Så trots en födsel där det kändes som att personalen gjorde vad de kunde för att göra tvärt emot vad jag skrivit i mitt förlossningsbrev, och jag blev utsatt för diverse former av obstetrisk våld, så ser jag ändå min förlossning som positiv, då den slutade med att jag kom därifrån med min healthy, perfekta, underbara lilla son som tog tutten på stört och kunde lyfta huvudet redan på BB. Så tack för er kurs. Jag hann lyssna igenom den några gånger till under det oändligt långa dygnet när jag var på förlossningen. Ni är bäst. Nathaniel blir 6 månader på tisdag. Stoppa tiden.
Det är ändå, jag tänker också att många tänker att så här, när det inte blev som man vill, och att, eller om man till och med haft en dålig upplevelse, att då kommer det inte komma igång med andningen, och sen så blir liksom postpartum tiden åt helvete, och det behöver inte bli så.
Nej, faktiskt. Och det är fint att hon verkar ju, alltså det låter ju som att hon har varit med om ett trauma, men kanske har kunnat bearbeta det.
Och kanske, jag upplever inte heller att hon, alltså jag tycker att ett tillägg till många trauma är ju att de känner att jag kan inte föda barn. Det här blev så här på grund av mig, och det låter ju inte som att det är så hon har upplevt det, utan hon förstår att det här var vården som gjorde fel, och det är inte något fel på mig och min kropp.
Nej, precis. Ingen skuld. Det är nog superviktigt att jag gjorde allt jag kunde, och jag gjorde det bästa av den här situationen. Sen kan jag inte styra allting som sker runt omkring.
Så är det.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Vill du läsa nästa?
Okej. Skulle föda mitt första barn och ville göra det mesta arbetet hemma i lugn och ro, trots att jag bor 16 mil från närmsta förlossning. När jag vid 00.00 tänker att det nog börjar vara dags att åka in och ringer min vän som ska köra, säger hon, som har fött 2 barn, att vi nog inte kommer att hinna. Hon ringer ambulans som säger åt oss att stanna bilen och de hämtar mig och kör mig tillbaka till vårdcentralen på orten där jag bor.
Lol.
Intens, okej. Där får jag föda i ett akutrum med outbildad personal som av oklar anledning sätter infart och ger mig oxytocin direkt jag kommer in. Förlåt, jag skrattar här till fast.
Nej, men, de vet ju inte vad de gör. De bara, oxytocin, det använder man.
Men också verkligen, och bara, så det behövs nu när vi inte har tiden som kommer in.
Det går jättefort.
Ja.
Ja,
men okay. Efter detta lyssnar de på mig när jag ber dem att inte röra över mig och låter mig göra det jag känner känns bäst. 01:20 är hon ute och jag kände att jag hade kontroll och kunde vara i min bubbla hela kryssningsfasen. Och det gjorde min i övrigt ganska snurriga förlossning helt fantastisk. Jag tyckte det där var fint. Det var också så jävla vågad person. Bara, jag är 16 mil ifrån, men jag väntar in tills... Alltså jag tänker också när hon ringer sin polare som bara... Det här kommer inte gå hela vägen.
Jag tänker på Elisabeth, våran syrra, när hon också ringde mig och var bara så här, jag vet inte typ om det här är igår. Typ sådär, jag bara, jag tror att det är dags
att
åka.
Kan du snälla... Hon sa ju det även, för efter hon hade pratat med dig, då kommer jag hem till mig och lämnar min son, och då var hon ju fortfarande bara, I might be back. Jag var bara, nej men snälla, du kan inte ens
varför
komma
är man
upp
så
på
där?
Trappan.
Jag var ju också verkligen sådär att bara såhär, nej du vet, det här kanske är latensfas, alltså latensfas tills du... typ huvudet ute.
Ja, det är att man vill väl inte tro för mycket typ.
Men det här är också, det är också roligt. Är det roligt? Ja, det, man önskar att det fanns ett alternativ. Alltså, drömmen hade ju varit att det här fanns en barnmorska som kunde komma till henne istället hemma. Hon behöver inte åka till vårdcentralen med personal som också kanske är helt skräckslagna själva. Och inte vet vad som ska ske. Jag undrar också vad som hände efter. Kunde de hjälpa till med placenta och så fick hon då åka
därifrån. Då ringde de
därifrån.
Säkert någon. Alltså, de måste ha ringt någon.
Kanske åkte ambulans till sjukhuset säkert, för hon ska ligga på BB sen.
Mm. Och så kul när man bara såhär, vi måste göra någonting, vi sätter infarten och
precis,
någonting med oxytocin.
Jag måste göra någonting, det här är verkligen en återkommande sak. Ja, men jag förstår, jag lider mer om det inte är så himla lätt. De hade nog inte tänkt sig att
nej,
de skulle...
Snälla, när man är på vårdcentral på mindre ort, jag tänker att man kanske inte tänker att det kommer in någon som ska föda.
Ja. Jättekul. Men skönt att de sen också, hon bara... Sen lyssnade de på mig, jag sa, rör mig inte.
Ja.
Och låt mig bara göra min grej. Liksom.
De kanske kände sig lättade och bara, okej, bra, nu har hon sagt det. Då kan vi bara sit back.
Ja.
Förhoppningsvis. Ja,
okej.
Fint.
Vi kanske kan läsa 2-3 till.
Mm.
Hej, systrarna Britton. Tack för att ni delar med er av all er kunskap och kloka ord. Det hjälpte mig så mycket vid min första graviditet och förlossning. Jag började lyssna på er kurs i vecka 16 ungefär och började göra bäckenbottenövningar samtidigt som jag lyssnade på er avslappningslåt som en ritual inspirerad av Opokwa. Jag tränade andning, även på toan. Tack för det tipset, Asabia. Det var så härligt att ha en ritual varje dag ute i vårsolen tillsammans med mitt barn och med er kurs. Och inte minst avslappningslåten, helt underbar. Tack för de fina orden. Vattnet gick på fredagskvällen och sjukhuspersonalen ville att vi skulle åka in till sjukhuset. Värkarna började på kvällen när de undersökte mig och blev täta, men sen avtog de både på lördag och på söndag. Det var tufft tycker jag. Men jag använde mig av det jag lärt mig från kursen och tänkte att varje värk tar mig närmare mitt barn. När en barnmorska kom in i vårt rum och såg hur jag andades igenom värkarna frågade hon mig om jag hade förberett mig inför förlossningen. Hon sa att det syntes. Det var så peppande att höra det. Väl i badet började den aktiva fasen. Och jag tänkte hela tiden på att varje värk tar mig närmare mitt barn. Och att vi gör det här tillsammans. Det hjälpte mig otroligt mycket att tänka på det. Jag var tung i kroppen och använde mig av andningsteknikerna. Måndag morgonen satte de epidural. Vilket jag hade skrivit i förlossningsbrevet att jag egentligen inte ville. Men hon ansåg att jag var helt slut efter allt verkarbete från fredag till måndag, så jag gick med på det. Det hjälpte mig mycket då jag till och med kunde sova mellan verkarna. Jag hade inte sovit på hela helgen. Efter det öppnade jag mig jättesnabbt och det var dags att krysta. Jag kunde känna krystverkarna själv och det var ingen som behövde säga till mig hur jag skulle krysta, vilket var stärkande för mig. Till slut kom han och jag tog emot honom själv. Det måste varit av en ren reflex eller kanske undermedvetet då jag haft det som målbild och skrivit det i mitt förlossningsbrev, men med inspirationen av era förlossningar. Barnmorskan blev helt chockad. Jag kände mig så stark. Tack, tack, tack för allt ni delar mer av på er Instagram och genom er kurs. Det var mitt första barn och jag stod på mig om att förbereda mig trots att många tyckte att jag var löjlig. För att ingen vet vad som kommer hända och sjukhuspersonalen vet vad som ska göras. Du ska bara följa med. Förberedelse är key. Jag är helt säker på att det var anledningen till att allting gick så bra som det gjorde. Det blev inte alls som jag hade tänkt, men det blev precis som det skulle. Och nu har jag min son som jag tog emot själv och minns tillbaka på förlossningen som en stärkande upplevelse. En otroligt tacksam första gångs mamma.
Fint, fint, fint. Nej, men alltså Asabe, fattar du att vi ändå får med lite i folks upplevelse.
Det är underbart. Och jag tycker, och att alla de här människorna, som hon säger, att jag stod på, jag gjorde min grej och förberedde mig på mitt sätt trots att andra sa. Alltså där följde hon ju också det som hon kände var rätt. Och jag är glad att det som vi gjorde tilltalade dig och att du liksom, man hittar sin styrka i det. Det är jättefint.
Precis. Jag känner verkligen att det är, eller det känns som att många ändå förstår det vi vill. Att det handlar inte om att göra som vi gör, utan att man vill bara stötta folk i att göra så som de själva vill.
Mm.
Att det är det liksom hela kursen handlar om. Att man kan ge lite förslag och alternativ. Men i slutändan så är det viktigaste att du ska göra det som känns rätt för dig. Och att det är det vi peppar folk för, till.
Mm. Och att du känner att du är med på vad som händer är också så viktigt. Även om du tar oväntade liksom svängningar.
Mm. Mm. Superfint. Vill
du med en till?
Ja, det hoppas jag verkligen. För att den här är fin. Och sen så också sades det några grejer som är väldigt speciellt som jag vill höra. Vad du har för tankar om.
Vad spännande.
Kära Asabia och Poco. Jag vill bara som så många andra tacka er för er fantastiska hypnobirthing-kurs och all den kunskap och glädje ni sprider kring födande på Instagram och via er podd. Det har hjälpt både mig och min man i våra förberedelser inför att välkomna vårt andra barn i USA där vi bor. Min första son föddes med akut kejsarsnitt efter två dagars misslyckad igångsättning i vecka 39 där jag kom till 8 cm. Jag lyckades även få postpartum preeklampsi några dagar efter förlossningen och mådde mentalt dåligt en längre period efteråt på grund av den negativa upplevelsen. Denna gång var mitt stora mål en lyckad tolak. Jag hade aldrig hört talas om tolak, vill jag säga. Trial of labor after C-section. Jag har förstått att det står för. Det är väl samma sak som VBAC, eller hur?
Nej, jag har aldrig hört det heller. Denna gång var mitt stora mål en lyckad trial of labor after. Aha, okej, att man i alla fall får försöka föda vaginalt.
Och det är tydligen det som vårdpersonal kallar det i USA. Läste jag mig till.
Okej, för att det målet är inte att föda vaginalt, utan att man ska i alla fall få en chans att så har inte en misslyckad VBAC, utan hon har ändå en TOLAC.
Mm. Hon vill ha, målet är en lyckad TOLAC. Ja.
En lyckad TOLAC, okej. Okay. Mm. Ja.
Tyvärr hade bebis andra planer och envisades med att nästan dagligen byta position så sent som i vecka 41. Och trots ett lyckat vändningsförsök i vecka 38 samt oändligt med spinning babies övningar. Nu läste jag
det var lite konstigt skrivet. Nej, men det var lite konstigt skrivet, men jag fattar.
Okay. Det var otroligt mentalt påfrestande ju mer tiden gick. Huvudet ner ena dagen, huvudet åt sidan eller uppåt andra dagen. Men tack vare våra förberedelser från era olika medier så kunde vi trots allt hantera ovissheten på ett lugnt och tryggt sätt. Känna alla känslor och i slutändan känna att vi tog ett eget informerat beslut kring förlossningen som inte kändes påtvingat av min läkare. Vår andra son föddes till slut via ett planerat kejsarsnitt i vecka 41. Och det hela var en mycket lugn och fin upplevelse där andning och visualisering spelade en stor roll. Jag hade också varit tydlig med mina önskemål, till exempel sen avnavling, hud mot hud så fort som möjligt och att få se honom direkt när han föddes. själva förlossningen var omtumlande för bebis på grund av hans position som gjorde det svårt att förlösa huvudet. Och att det visade sig vara en hel knut på navelsträngen. Efter 20 minuter av kontroller att han mådde bra och fick upp värmen fick jag honom hud mot hud under tiden de sydde ihop mig. Vilken målbild. Trots att det inte alls blev som jag hade hoppats så fick jag en otroligt fin förlossning som i slutändan ändå blev en revansch från min förra. Det var också mycket lättare att acceptera de saker som gick att påverka och inte känna för stor besvikelse. Inte trodde jag att ett kejsarsnitt kunde vara så lugnt och rofyllt. Tack för att ni visar vägen, oavsett hur födandet ser ut. Ursäkta all text. Men en liten side note som kan intressera men irritera er här från USA var att den manliga 60 plus barnläkare som godkände vår son för att skrivas ut från sjukhuset sa till oss att, quote unquote, ni behöver inte göra mer hud mot hud. Forskning visar att det egentligen bara har fördelar de första 2 timmarna efter förlossningen och bör absolut inte göras mer. Bör absolut inte göras mer efter dag 3 eftersom det finns stora risker att man kväver sitt barn. Ursäkta att det är inte något roligt med det heller. Sen fick vi en bok om hur man ska ta hand om bebis på rätt sätt. Som man också poängterade hade skrivits av en mamma som av misstag kvävt sin 5 dagars bebis genom hud mot hud. Som om det inte vore nog sa han också att bärselar är ett bra verktyg ibland, men de är också otroligt osäkra. För om man råkar ramla så ramlar man ju över sin bebis. Sån skrämselpropaganda. Tur att vi vet bättre, men jag tänker på alla nyblivna föräldrar som är osäkra och lyssnar på sån skit. Helt otroligt. Ja,
jag läste den där förut också.
Vad fan?
För först vill jag säga... Blev så glad av den här. Igen,
fint.
Alltså det är ju så tydligt att med förberedelse och så att det inte handlar om att kontrollera förloppet. För det går inte liksom. Det går inte. Man vet inte hur det blir. Men att det kan ändå betyda så himla mycket. Och att man kan följa med i svängarna och känna den här kontrollen. Och att man är med självbestämmande. Det är det.
Det är det handlar om. Informerade beslut.
Informerade beslut.
Och medvetna val.
Den blev en revansch. Superfint och fint att få med ett kejsarsnitt här i bland berättelserna. Vi har fått in en del kejsarfödslar berättelser också. Men
och
också den här, angående den här läkaren.
Förlåt, jag bara säga en sista. Och också, det är många som frågar just att säga, men hypnobirthing, spelar det ens någon roll om man gör en kejsarfödsel och ger det någon idé att köpa kursen och sådär. Och att jag har ju både, alltså inte personliga som att jag vet med om, men klienter som har använt hypnobirthing just inför både planerade snitt men också när det har blivit akut snitt och hur hjälpta de har blivit utav det.
Jag använder som sagt hypnobirthing i många delar av mitt liv när jag flyger och är stressad eller när jag är nervös inför någonting eller när jag trådar min mustasch och så vidare. Så, att, så man kan använda det i många delar av livet när man måste liksom hitta lugnet. Så jag tycker det är värt. Den här läkaren, alltså dels forskningen, jag vet faktiskt inte vad forskningen säger om hur många timmar det är värdefullt. Men det är ju, jag kan tänka mig att det är som lite mer sen avnavling. Att det kanske har studerats, så här, är det värdefullt upp till den här tiden? Men man vet kanske inte hur länge det är värdefullt. Att det skulle vara... Vad sa han, att det finns stora risker att man kväver sitt barn. Nej, men... om man har uppsikt. Man är ju nära barnet, ser barnet.
Efter dag 3. Alltså dag 3. Man bara,
varför då?
Barnet
varför
är så
skulle...
Eftersom
varför
det
är inte stora risker innan det? Eller varför skulle det vara...
Jag tänker väl att kanske studierna har visat att det är
värdefullt
i dag 3.
Ah.
Och sen så, men jag förstår inte. Och sen så var det en kvinna som då... tråkigt nog hade råkat kväva sitt barn när den var 5 dagar gammal. Alltså som att det hade med att de inte hade kläder på sig att göra. Alltså it doesn't even make any sense.
Men var det med sjalen eller? Nej,
nej.
Det var med att
man hade... Sen fick vi en bok om hur man ska ta hand om bebis på rätt sätt som också, som man poängterade, skrivs av en mamma som av misstag kvävt sin 5 dagars bebis genom hud mot hud. Alltså hon har inte kvävt den genom hud mot hud.
Alltså det är klart att man alltid, alltså när man visar någon hud mot hud, att man alltid ska prata om säker hud mot hud. Det är precis som med samsovning, prata om säker samsovning. Det kan ju göras osäkert. men det kan göras på ett säkert sätt. Och snacka om att inte uppmuntra till att liksom, vad heter det, lyfta fram och upplyfta den egna förmågan som föräldrarna har och deras egna sätt att göra saker på. Alltså om de vill ha barnet nära sig, som också är mångas intuition.
Men
då kan hon få vara det. Gud vad jobbigt. Det är så skönt att hon kunde
galet
stå emot. Hon borde inte få säga sådär.
Och att bärsela var dåligt ju, för att man kunde ramla, om man ramlar så ramlar man på bärsel.
Men då är det farligt också att hålla i barnet när man går. Då måste man, exakt, man inte gå runt med barnet.
Absurt. Så absurt. Och jag tycker det här med hud, alltså så här, är det, skulle det vara större om man är med sitt barn och båda kläder på sig, är det då mindre risk att de kvävs då? Eller att man tänker att man är, ja, har hud mot,
alltså
hud.
Att man är nära då. Att man då, om barnet, jag menar att man inte ska ha barnet nära, I guess. Eller?
Bara så jävla konstigt. Ja, jag tror inte det är så. Alltså alla, de flestas instinkter säger ju emot det. Alltså, men det var ett jättekonstigt sätt för evolutionen att bara, kläder är ett måste. Material mellan våra kroppar.
Jag läser en sista kort.
Absolut.
Och sen är vi klara. Okej, okay, jag blir bara, det finns så många, många vi läst, typ 5 stycken.
Ja. Ah.
Det finns typ 195 kvar.
Nej men gud, jag såg
alla är härliga. Okej, okay, vi läser en till, tycker jag. Jag började läsa Föda utan rädsla på kvällen en vecka innan BF. Och under första andningsövningen, som kändes så himla skön, så kom en värk. Och så gick vattnet. Värkarna kom ofta, regelbundna och varade länge. Jag var ensam hemma och kände mig så pirrig och förväntansfull. På natten då jag och min fru testade lägga oss började smärtan bli svår och vi ringde och åkte in. Jag var öppen en halv centimeter och blev bortskickad. Vilket gjorde mig ledsen och besviken, då jag hade väldigt svårt med att värkarna nu. Och det var kämpigt att ha varit ensam på sjukhuset under timmen då jag väntade på undersökningen på grund av covid. När jag kom ut och kunde stödja mig på min fru igen gav det mig en enorm smärtlindring. Och från den stunden fick hon aldrig lämna min sida. Vi uppehöll oss i min kompis källare. Och där i soffan sov vi mellan verkarna och brydde oss inte om tiden. Jag använde min urkraft för att skrika ut smärtan när den kom. Skriken gjorde inte att jag spände mig. Utan tvärtom, vad jag hade läst i Föda utan rädsla gav det mig en känsla av kontroll och samarbete med kroppen. Jag behövde uttrycka mig. När morgonen kom kände vi att vi nog borde röra på oss. Och i bilen kom krystinstinkterna. I Malmö finns proffsiga barnmorskor som anpassade sitt bemötande efter vad jag skrivit i mitt brev. Jag skrek ut fortfarande och de kände till slut att jag var för avslappnad och bad mig testa att hålla mun och riktigt pusha istället. Vips var hon ute. Vi mötte många utmaningar jag inte nämnt. Jag låg ute i 2 grader och kräktes på gatan i en timme och blev nekad att komma in flera gånger då det var fullt i Lund. Men jag är så stolt över oss. Jag visste att det var jag som kommer föda. Oavsett situation så kommer jag att behöva hantera födandet inom mig. Känslan att min fru var på min sida och var min största smärtlindring var en sån häftig upplevelse. Vi gjorde det tillsammans. Och vilken styrka vi hade. Ingen av oss förväntade oss så värst mycket från vården tyvärr. Och därför gjorde de oss så glada när vi väl kom till Malmö och fick så enormt bra stöd sista stunden.
Vad fint. Det lät som en pers, men vad underbart att det fick ha ett bra slut. Och att slut, men också där att känna det här, vad fan vad viktigt det är med rätt stöd. Alltså i sin stödperson, att det kan vara A och O för att man ska liksom ha en bra upplevelse. Att känna där när de kom tillbaka att bara, ah, du är min lindring. Du är det jag
du
behöver.
Du är min smärtlindring. Ja, oh, gud fint. Det
så
jag
vackert.
Där det jag kan där har de för alltid.
Exakt, vet jag inte säga. Det där kommer de ju ha för alltid.
Nu får så du inte vackert. Lämna min sida. Undrar varför de var i kompisens källare.
Kanske var närmare
sjukhus.
Mm.
Ja. Nej, men gud, det där är tufft också när man kommer dit. Det här, med centimeterna alltså. Ja, att man kommer och bara en halv centimeter och bara, jag har så jävla ont. Hur ska den här fällan liksom, att hur, du gör så ont nu, hur ska jag fixa det?
Yes, sen.
Men att man får försöka att inte hamna i den. Men det är verkligen lättare sagt än gjort.
Och också det här när, för det är ju ofta personalen också bara såhär, är du bara öppen en halv eller en och en halv.
Så det här är ingenting?
Det är bara att gå hem och det här är, du har en bra bit kvar. Alltså man är bara såhär, men jag är jättetrött. Alltså då behöver man ju uppmuntrande ord att bara såhär, det här kanske är den tuffaste biten och du, allting spelar roll och...
Det går upp och ner, det ändrar karaktär, du gör det, precis det du ska just nu och du har börjat mogna och fantastiskt.
Det, exakt, det är de här grejerna. Roll. Inte bara så här, nej, du, det här har inte kommit någon vart, det är bäst du går hem.
Vänta
så
du
får
bara.
Ja, men, okej, man gör så, det är man riktigt. Hey, ho.
Verkligen.
Ja, du tyckte det här gjorde ont. Du tyckte det här gjorde ont. Fan.
Gud. Om man är sadist man hade absolut kunnat bryta ner folk i det där stadiet när man bara, nej. Nej, det är gud. Båda vi har ju upplevt den där grejen. Jag var också öppen först en halv centimeter.
Kom, du var
en halv. Nu försöker du bara vara snäll.
Exakt, verkligen.
Du menar att du inte kan få in ett finger. Det är det du menar. Jag vet exakt vad du snackar om.
Ja, oh, vad tråkigt. Lång, hård tapp.
Kul. Tack så jättemycket för alla som skickat in. Och som sagt, det finns, vi har massvis mer berättelser kvar. Och vi får göra det här till en återkommande grej, helt enkelt.
Ja,
lite
jag
då
tycker
då.
Verkligen det.
Det är kul att diskutera om olika och fundera kring. Och
man blir så glad. Alltså, jag tycker att man blir så stärkt också av att höra att om och om igen det som vi båda redan vet, att så här, det kan se så olika ut och det kan bli så bra ändå.
Jag tror du skulle säga samt
alla ensam. Är vi olika.
Alla är olika. Så synker det. Ja, precis det jag tänkte säga. Alla är olika.
Ja, exakt.
Okej. Okay. Puss och kram.
Puss och kram. Skumbanan.